Oskar?
Vi sitter på pubben, men det är någonting som saknas. Vi dricker inte öl.
Nej, vi dricker kaffe och vatten.
Kaffe och vatten. Och kör Sober Oktober, man är nykter i oktober månad. Ja. För att det rimmar.
Ja, precis. Var kommer det ifrån?
Det är en amerikansk renlevnadsmånad.
Det, ja. Ja,
det blir alltid en slogan bara. Jag vet inte exakt var det kommer ifrån. Men det är ganska bra att ha någon tid om året där man tar det lite försiktigt. Speciellt med alkoholkonsumtionen. Mm. Det gör väldigt gott för kroppen. Mm. Hur har den här nykterhetsperioden inletts för dig?
Den inleddes ju som för dig lite innan, även på slutet av september.
Ja, just det.
Så jag hade också några dagar där. Jag var inne slutet av september sen jag sket i att dricka. Så att man inleder liksom även på förtid.
Ja, precis.
Sedan har det gått ganska bra.
Ja.
Inga
konstigheter. Jag är världens sämsta alkoholiserade person, för att jag tycker inte ens... Det är jobbigt att inte dricka egentligen.
Mm.
Så jag är ju nästan, det är ju nästan den sämsta alkoholisten. Att man dricker för mycket fast man inte ens tycker det är jobbigt att inte dricka.
Ja.
På ett sätt.
Ja,
för de som tycker det är väldigt jobbigt att inte dricka, de kan man ändå förstå att de dricker.
Ja.
Jag har ju inte ens det. Jag dricker för mycket.
Ja.
Bara fast jag inte behöver det.
Ja.
Så lite så känner jag. Nej, men det som är tråkigt är ju om jag och Andreas till exempel behöver gå igenom någonting, då träffas vi ofta över en öl. Om man träffar andra vänner och bekanta, vi umgås ju mycket med folk som vi pratar med över en öl.
Mm.
Och det gör man ju inte nu då.
Och vi hänger ju egentligen aldrig längre på kaféer, renodlade kaféer. Det gjorde man ju när man var yngre.
Ja.
Och sedan bara det helt enkelt försvann.
Ja. Jag tror inte det finns något bra för... jag tror inte det finns något bra gubbkafé.
Nej, jag tror inte det heller finns.
Eller?
Nej, det är liksom... Man har ju faktiskt inte haft någon anledning att gå på ett kafé riktigt
precis.
Heller. Cigarren ibland vid Järntorget.
Ja.
Men där är man ju inte så mycket längre.
Nej, precis.
Så det blir ju krogarna blir ju på gott och ont ens vardagsrum.
Ja.
Och så blir det ju så jävla naturligt att man
det
dricker
blir
öl
så
helt
man,
enkelt. Och
så när man lever som en urban person.
Ja,
så att
ja.
Det var, du vet, i Rom under romarriket, då bodde ju många i liksom nästan som ett litet rum, och så sov det 8 personer där.
Mm.
Så hela golvet var täckt.
Mm.
Det är ingen som är där.
Nej, men är folk inte... får inte hemma och
nej, precis. Du är på,
små...
du är på gatan. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Om man inte var väldigt rik då. Ja. De vanliga personer. Och jag tror att det blir ofta så i stan när man bor i lägenheter. Att man flyttar ut en del aktiviteter från lägenheten.
Ja, i synnerhet om man är ungkar också. Liksom.
Mm. Ja, ja, precis. Då gör man ju det ännu mer.
Ja.
För att man inte är upptagen med massa barn och bestyr.
Ja,
och besök hos svärföräldrar med bullar och annat. Ja. I alla fall. Men jag tycker det känns jättebra. Jag tror att en nykter månad är ändå... Jag vill inte vara präktig heller.
Mm.
Det behöver inte kännas präktigt. Det är bara bra att ta det lugnt någon gång.
Ja, men det är ju det naturligtvis hälsomässigt.
Ja.
Men det är också en bra... När man inte fixar Sober Oktober heller så är ju det en ganska stark indikation på att man kanske har problem. Liksom.
Ja, precis. Så man använder det som en mätsticka.
Ja, liksom. Precis. Ja. För har man ett så stort sug av alkohol att man inte faktiskt kan vara nykter en månad eller upplever det som så jävla jobbigt, då är det ju, då har man ju något slags problem ändå med alkohol. Jag vet inte, jag kanske provocerar folk, men jag tror ändå att det är så. Så det är liksom, och jag menar, det är en bra indikation för en själv för att få för att faktiskt liksom, hur farligt är den här relationen som man ändå har med alkoholen.
Ja.
Det, jag menar, det är ju...
Bland de som blir väldigt svårt alkoholiserade, som hamnar i program och så... 95% misslyckas med att bli nyktra personer. 5% lyckas och liksom...
Men du menar nyktra i liksom resten av sina liv? Eller?
Ja, men då... Nej, jag skulle inte kalla det det. Utan att ha ett normalt, en normal relation till alkohol. Så skulle jag väl säga.
Okay.
Det vill säga att man inte super bort massa dagar eller att man... lever som en rövare hemma och så vidare. Men jag har märkt effekter för mig i alla fall nu, det är väl 10 dygn eller någonting för mig, och det som jag märker väldigt tydligt, det är att jag fixar mer grejer för mig själv.
Du får
jag tar
med.
Hand om mig själv mer. Och, men jag har ju inte, men jag har ju, de som får problem med sprit, de super ju bort ångest. Jag har ju inte så mycket ångest.
Det är inte jag, eller?
Så jag liksom, för om du har mycket ångest och du får en break från din ångest med alkohol, då kan man ju verkligen förstå att folk dricker. Eller?
Ja, samtidigt som alkoholen skapar ännu mer ångest.
Ja, då, och då måste du dricka mer. Det är psyken.
Precis. Liksom. Ja, precis. Till slut är man full hela tiden.
Ja.
Och för att inte...
Nej, precis.
För att inte ha ångest.
Eller så är man är så här halvberusad för att man är bakis på morgonen. Och så löser man sitt jobb under dagen. Folk kombinerar det med pillermissbruk ofta. Och sen löser man jobbet under dagen. Och sen börjar man öla efter jobbet på någon pub. Det är ju många som lever så utan att tro att de är alkoholiserade. Men det är ju också alkoholism. Liksom. Bara för att du är nykter och är på jobbet under dagen så betyder ju inte det nödvändigtvis att du inte är alkoholiserad.
Ja. Nice.
Nej, men nykterheten är bra. Jag kanske faktiskt, nu tar jag i här från tårna, men jag kanske ska fortsätta efter oktober också.
Ja, det kanske vore skitbra. Att man har ett ännu längre uppehåll.
Ja, och då tänker jag att då dricker man bara om det vid speciella tillfällen. Om någon bjuder till en fest eller om du dricker bara vid de tillfällena som är speciella.
Nej, men jag tänkte också det. Liksom, fan, jag kanske skulle vara nykter fram till julafton och på julafton ta en julöl och en nubbe.
Då mår man så, det är ju den andra grejen som är så tråkig. När man inte dricker på länge, då mår man ju asdåligt av alkohol.
Ja, det kanske.
När man dricker hyfsat ofta så är det ju en mycket bättre drog. Liksom.
Ja, det är sant.
Men,
nej, men det är ju fan ändå lurigt. Och nu under bokmässan så...
Det var lite fylla.
Det var en del fylla.
Ja.
Och när du sa... Och då skämdes jag faktiskt över mig själv lite. För det blir alltid en sån här jävla... Ja, det blir lite grisfest på bokmässan och det vet ju alla om och det är liksom, det är väl hyfsat accepterat, men det är ändå skämmigt liksom på något sätt och vis. Man känner sig lite sunkig. Och när du sa jag ska vara nykter nu för det är sober oktober. Jag hade glömt av att jag själv brukade köra sober oktober. Nu vet inte jag om jag lyckades med det förra året. Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte jag lyckades då. Vilket i sig är oroande naturligtvis. Men då kände jag en lättnad.
Fan, vad skönt.
Ja, vad skönt. Ja. Inte dricka någonting på en månad. Det är
fan,
liksom,
det,
så det var liksom... Det var en god känsla ändå. Sådär.
Men du sa något bra och det är att när man är nykter så får man pröva sig själv och ta hand om känslor och... ånger. Man får ta hand om grejerna.
Ja,
för att du kan inte ta en öl.
Nej.
Utan du måste verkligen tänka igenom och ta hand om dina bekymmer.
Ja.
Och det tror jag är väldigt
bra. Jag drabbas ofta av ett tristess liksom.
Ja.
Känslan av tristess och så ligger man i sin säng. Man är kanske klar med dagens arbete eller vad nu är. Så kommer tristessen liksom. Och då är det ju så jävla lätt att bara undvika den tristessen.
Det tror jag är därför. När jag dricker för mycket så är det på grund av det. Att jag, det händer för lite.
Ja, det händer
då
för
går
lite.
Jag igång och bara, nu gör jag det här, nu gör jag det här. Och så liksom är det igång.
Men när man inte kan fly från tristessen så får man ju på något sätt hitta, kopa med den på något sätt.
Men mitt
och det gör man ju. Det är inte så jävla stort problem egentligen när man bara har kommit över.
Ja, åtminstone när man är några dagar in. Många har det ju väldigt tufft i början då, om man pratar om... Folk som dricker nästan dagligen.
Ja.
Jag i morse så gick jag upp lite, vaknade mig själv lite tidigare än vad jag brukar. Mm. Och så tog jag och gjorde en kopp kaffe och lite frukost. Mm. Och så satt jag åt en macka och drack kaffe och lyssnade på P1 och kollade nyheterna. Som en pensionär, som du sa. Mm. Och det gillar jag. Då tar man hand om sig själv. Ja, det gör jag ju fan inte om jag liksom tvingar upp mig i något halvdåsigt tillstånd för att man har druckit några öl på puben dagen innan. Då tar man inte hand om sig själv. Man värdesätter inte det, för då tänker man fan, ja, men då kan jag ligga i sängen en kvart till innan jag måste sätta igång med dagens bestyr. Och så liksom struntar man kanske i kaffen. Och så, alltså man behandlar sig själv väldigt illa när man dricker.
Ja, det är ju nästan, man skulle ju nästan kunna säga att man pissar på sig själv lite. Det är, ja, det liksom, det är, man brister ju självrespekt där när man hamnar i... När man busar för mycket.
Det är liksom, jag vänder på kalsongerna. De är nog rena.
Ja,
Tvätta blir... Det är också en sån grej. Tvätta, om man har egen tvättstuga som jag har. Mm. Då är, tvätta är överhuvudtaget är inte jobbigt alls. Mm. Men om man typ bärsar, då blir sådana saker en uppförsbacke. Mm. Då skjuter man även på sådana saker som inte ens är jobbiga. Mm. Så skulle jag säga. Jag har ju sån jävla ADHD nu när jag var nykter i morse. Så jag håller på att försöka skriva på en grej. Mm. Och då skrev ju jag typ... 2 A4, 7000 tecken nästan, ja, i morse liksom.
Ja, visst.
Det gör ju inte jag om jag är bakis, kan jag berätta för dig.
Nej.
Det är liksom en omöjlig uppgift.
Ja.
Och det, så det ser jag som en... Jag försöker ha en vision, och det är att om jag blir mer eller mindre nykterist, då kommer jag kunna skriva löpande kanske.
Ja.
Och bli duktig på det.
Ja.
Och det är en kul grej. Sådana grejer sätter jag upp. Det är ett bra mål liksom.
Ja, det borde ju också vara mitt mål. För jag känner att det blir så jävla lätt att prokrastinera, som det heter, när man... om man bosar för mycket, kanske ett par gånger i veckan eller liksom...
Då kollar man på föreläsningar på YouTube istället för att läsa, och så kommer man inte ihåg någonting av dem.
Det är så här. Ja, men det blir mycket, allt blir mycket svårare liksom.
Ja. Men det märker jag också, att det är väldigt svårt att läsa också, kan jag tycka, när man är sunkig liksom.
Ja.
Man är inte klar.
Nej, men man är inte klar. Man är inte närvarande liksom.
Jag läste på nätet att alkohol, alltså att avstå från alkohol, efter några veckor så kommer ens kapacitet igång när det kommer till tänkande och så. Nu läste jag detta en populärvetenskaplig och ingen vetenskaplig artikel, så jag vet inte hur bra det stämmer.
Mm.
Men det är också en grej att tänka på då, att man faktiskt blir lite smartare och skarpare och snabbare när man...
Just det tänker jag också.
Avhållsam.
Absolut. En fylla då till exempel.
Mm.
Det klipper ju jävligt mycket av de pågående tankeprocesserna man har. Ja. Liksom. Jag kommer ihåg när jag... Ja, det här var många, många år sedan. Skulle skriva en recension av Noréns dagbok, så hade jag en jävligt lång nykter period. Det var flera månader. För jag hade ställt till mig för mig av på fyllan helt enkelt. Så jag tänkte, nej, nu får jag fan vara nykter. Jag var nykter i månader och läste Norén, läste böcker om Norén, skrev som ett djur. Var djupt inne i liksom tänkandet. Och det blev ett väldigt bra resultat den gången också. Så det är liksom... Sedan firade jag min succé med den recensionen genom att boosa naturligtvis. Det var dumt. Men så, den liksom långa nykterheten ger ändå en fokus.
Kontinuitet.
Ja.
Men då skulle man kunna säga som att både positiva tankar och känslor och negativa tankar och känslor får du avbrott från.
Mm.
Så har du ångest så tar du bort det.
Ja, du får
men har
paus
du en bra idé så tar du bort det också.
Ja.
Ja. Nu är jag präktig, men, det är ju sant.
Nej, men vi sätter ju oss inte på höga hästar. Nej. Liksom. Men,
sen är, nu sitter vi ute ändå och jag...
Det kanske man inte ska göra egentligen.
Jag vet inte. Jag, liksom, jag blir ju inte sugen på en bira nu ändå.
Jag blev det tidigare, men...
Nej, inte jag.
Inte?
Nej. Jag fick en... San Pellegrino och apelsinläsk från Italien. San Pellegrino och blodapelsino. Och det var jag nöjd med. Och lite getost. Det är väl gott. Det är perfekt.
Ska de köpa en sån San Pellegrino?
Mm. Men innan du köper den ska vi kanske nämna då att idag så delade Svenska Akademin ut Nobelpriset i litteratur.
Ja.
Och det är ju det vi tänkte prata lite om.
Ja. Vi spekulerade ju i förra avsnittet vem det eventuellt skulle bli.
Ja.
Jag nämnde ju faktiskt Annie Ernaux.
Det kommer inte ens göra.
Du kommer inte ens göra. Men,
snyggt sa, jobbat.
Ja, visst.
Var det när du talade om oddsen? Det kanske du inte ens gjorde.
Nej, det gjorde jag inte. Men oddsen... Det, alltså ingen tror jag är helt överraskad. För en, Annie Ernaux hade ju extremt låga odds. 4 gånger pengarna. Mm. Michel Houellebecq hade 5-6 gånger pengarna. Ja. Och så var det ytterligare en som alltid återkommer. Astråkigt tycker jag hon är. Anne Carson. Som har skrivit Röd självbiografi. Som är en astråkig bok som hyllas och sådär extremt som jag inte förstår mig på. Men Annie Ernaux, det var liksom, folk är inte överraskade. Folk är inte förvånade.
Nej.
Och folk är heller inte upprörda. Jag blev lite så här, bara kände en lättnad över att det inte var en typ... bizarr författare som fick priset. Och
eller någon som inte ens är författare.
Nej, precis. Utan det här var ett säkert kort. Jag tror att någon är missnöjd. Hon är ju fransk född.
Jag kan ingenting, så berätta för
mig. Ja, jag berättar lite. Hon är född 1940.
Mm.
I en riktig working class familj.
Ja.
82 år nu då. Och hon har skrivit 20 böcker på franska. 7 är översatta till svenska. Jag köpte bara häromdagen köpte jag faktiskt 2. Jag hade ju lite på känn nästan att hon skulle kanske få priset. Så bara
för
några dagar.
För nu har Andreas här samma dag som priset delats ut.
Så har, jag
så
tre
har
böcker.
Han 3 böcker med henne.
Till exempel då en bok som han har skrivit om när hon mister oskulden på något kollo där hon jobbar med barn.
Okay.
En flickas memoarer som heter...
Nu lät det som att hon mister oskulden med barn.
Nej, det gjorde hon inte. Nej. Utan med en äldre kolloledare där som nästan utnyttjar henne.
Kollo-Ove.
Kollo-Ove, ja.
Översätter de det till i den svenska.
Kollo-Ove. Nej, så den har jag läst lite i... verkar spännande. Och omständigheter som jag köpte också.
Ja.
De är jävligt snygga de här böckerna förresten. Utgivna på Norstedt.
Ja, just det.
Och översatt av Maria Björkman som fick mycket hyllningar idag i tv och radio. Omständigheter, där skriver hon om en abort. På 50-talet var det ju förbjudet med abort i Frankrike.
Ja.
Så hon... Och hon, det var ju inte så jävla smart. Hon försökte ju då paja fostret själv då.
Ja.
Hamna på sjukhus, dör nästan.
Ja.
Hemskt.
Ja, men, det får man väl säga.
Men så
klarar
det,
sig fostret då?
Nej, det tror jag verkligen inte.
Det är ju ännu värre beroende på vem du frågar.
Ja, katolska kyrkan. Till exempel skulle jag kanske inte gilla den här
banken. Nej.
Men så det är ju väldigt personliga ämnen. Långt bak i tiden. Åren som jag har haft ett par år i bokhyllan är en självbiografi där de beskriver kanske sin uppväxt lite mer. Det är ju lite genant att jag faktiskt inte har läst den ordentligt ännu trots att jag...
Ja. Men förstår jag dig rätt här? Du verkar ändå ganska nöjd med det här.
Ja, men absolut. Ja. Jag blev inte alls... Jag tycker det är vettigt.
Mm.
Och det finns ju... Jag visade ju... Jag tog fram en lista på Betsson där de hade de här... De som de tror ska få Nobelpriset.
Ja,
många av dem är ju liksom helt... Skulle vara okej om nästan vem som helst av dem fick priset. Som jag sa till dig... inte i podden då, utanför podden. Salman Rushdie kommer ju inte få priset tror jag på grund av Även om han nu eventuellt skulle förtjäna. Jag tror inte att man kan ge honom det av rent säkerhetsmässiga anledningar.
Nej,
för då skulle, de få ha livvaktsbeskydd resten av sina liv.
Hur är det med Rushdie? Han blev ju attackerad i New York.
Han blev ju jävligt allvarligt skadad som jag förstår det. Även om han var, kunde ligga i sjuksängen och skämta lite efter någon tid. Men han är ju säkert blind på ena ögat och sådana grejer. Så det var ju ett jävla grovt.
Det är helt sjukt. Men det är så jävla tråkigt rent ut sagt att akademin helt enkelt kommer inte våga ge priset till Rushdie. För att det är...
Och nej, men det är, jag hade inte vågat heller. Nej. Fan,
det är, men det säger ju väldigt mycket om situationen.
Ja, det är ju allvarligt.
Som vi har satt oss i. Så att säga. Jag ville ju som vanligt att Michel Welbeck skulle vinna.
Ja, det ville ju också.
Ja. Samtidigt så tror jag det är lite samma sak där. Att man kommer ha svårt i den rådande... I det rådande politiska klimatet så kommer akademin ha väldigt svårt att försvara det. Mm. Han kommer bli anklagad för att vara islamofob. Mm. Han är anklagad för att...
Högerextrem
och det ena med det andra.
Ja.
Och han kritiserar globalismen och det finns massa saker där som jag tror blir väldigt känsligt för akademin.
Ja.
Och om man, jag tänker det här minsta möjliga motståndslag, det är ju jävligt mycket mindre friktion att ge det till till Annie här istället för Rushdie eller Welbeck.
Men jag tänker också att det kan vara väldigt många i akademin som faktiskt inte tycker om Welbeck. Jag tänker på de lite äldre kvinnorna i kanske 60-årsåldern som sitter i akademin. Jag tror inte de är överförtjusta i en sån karaktär som Welbeck, om jag ska vara helt ärlig. Sen kan jag tänka mig att Peter Englund och männen kanske tycker om Welbeck.
Men... Fast Englund verkar väl vara en sån halvkommig själv, är han inte det?
Jag vet inte. Nej. Kanske, men han är säkert vänster och så. Men det,
jag ska bara ge ett exempel. Jag har ju alltid tyckt om Horace Engdahl.
Mm.
Tycker han verkar vara skitbra.
Mm.
Men så här, hans postmoderna idégods har jag inte mycket för.
Mm.
Alltså det, är du med? Det finns både så här, det är blandade känslor med de här personerna.
Ja,
liksom.
Men jag tänker det...
Jag är inte säker på att Horace var emot Bob Dylan-priset till exempel.
Nej, precis. Jag tror att...
Han kan ha legat bakom det till och med.
Jag tror att... Ja, det skulle han mycket väl kunna ha gjort. Ja. Och jag är ju på... låter ju megalomant och konstigt, men det är ju nästan att jag knappt har förlåtit akademin att de gav.
Jag har eller förlåtit. Det
går inte, är det oförlåtligt?
Det går inte att... Min syn är att det går inte att förstöra en fönsterruta två gånger.
Nej.
Antingen är
den
är paj eller så är den hel.
Ja.
Den är inte lite paj. Den är hel eller paj. Och efter det så är det paj.
Ja.
Det är liksom, de kan inte åtgärda det.
Nej.
Det är ju i så fall om de skulle liksom avsäga sig det och ta tillbaks priset och göra någon stor grej av det liksom. Men den fönsterrutan är trasig. Och varje år vid det här datumet när det här har hänt, då blir jag orolig att de ska förstöra. Efter det priset till Bob Dylan blir jag orolig varje år att de ska förstöra akademin och dess historia ännu mer. Den oron kommer varje år. Nu är det någon jävla dansare som får priset liksom.
Men du kommer ihåg hur det var 2016 när han fick priset. Jag var ju helt borta liksom. För jag var helt chockerad.
Det är det mest traumatiska som har hänt Andreas i vuxen ålder.
Ja, men det var ju traumatiskt.
Ja.
Jag var ju liksom inte... Nej. Apropå alkohol också, det blev en del alkohol för att hantera den situationen.
Men du,
den kvällen.
Kommer du ihåg att Göran Greider sa att det är på grund av att han är arbetarklass som han är tjock?
Mm.
Det här är lite samma, fast för din skulle vara istället att det är Svenska Akademins fel att jag super.
Ja, precis.
Det är din variant.
Ja,
det,
liksom.
Det är så här bara, ni fick mig alkoholiserad. Liksom.
Jag
överdriver nu. Andreas är inte alkoholiserad.
Nej, det är jag
inte. Men Danius fick mig liksom
ur
balans.
Ja, visst. Hajade tillvaron.
Men okej, vad roligt. Jag vet ingenting om Arnaud.
Mm.
Det enda...
Skriver väldigt enkelt. Enkel franska, men kanske inte ens elegant, utan väldigt enkel.
Ja,
hon räknas som en arbetarklass, ja. Nästan en proletärförfattare, ja. Skulle man kunna se henne.
Men hon är inte men hon är inte den här marxisten, eller hur?
Hon är vänster, men hon kanske inte är marxist.
Nej, okej, men det är typ samma sak. Just,
ja, jag vet inte.
Men okej, men för att... För det är det jag är trött med. Alltså jag läser gärna arbetarlitteratur och den typen och klassproblematisering. Och det. Mm. Alltså jag läser gärna det. Mm. Men jag orkar inte med typ så här offer och berövare dikotomier. Och jag orkar inte med grejen.
Så billig liksom. Tror jag inte hon är.
Nej, det är bra.
Och hon är en plakat-vänster-idiot. Hon är ju en slags borgarkärring antagligen, ja. I nuläget och bor i ett slott eller något liknande med vinkällare och sådär.
Chateau.
Ja, hon är ju professor i litteratur och sådär. Ja. Så hon har ju gjort den här klassresan, men hon går tillbaka och skriver liksom närmast sociologiskt, med en sociologisk blick på uppväxten då, ja. I liksom 40-50-talet.
Var hon 80 år, sa du?
82.
82, då är hon född 1920.
Nej, 1940.
Det är 1940, jag räknar som en sopa. Jag tror fortfarande det är millennia. Nej, ja just det, 1940, då är hon inte riktigt boomer.
Hon är inte 40-talist. Jo, det är hon.
Ja, men, jo, men hon är inte riktigt boomer.
Nej, hon är ingen...
Hon föds under kriget.
Ja, eller 46 som min farsa.
Ja, då är det boomer. För boomer. Då har det gett sig. Liksom.
Kristina Lund.
Men 1940, är inte Frankrike ockuperat då?
Jo, det är det nog.
Ja, så då föds hon i Tredje riket liksom.
Ja, ja det är hon.
Ja. Spännande.
Gör hon faktiskt.
Jag vet inte om jag kommer läsa det här om jag ska vara helt ärlig.
Nej, men har den känslan.
Jag litar på dig, Andreas. Om du säger att det här var bra och rättvist, så litar jag på dig och också tycker att det här var bra. Då har akademin skött sig i år.
De har inte stuckit tolken i ryggen på henne.
Nej, de har inte gett det till en samer som går runt baklänges.
Inte heller det har de gjort.
Dansare. Liksom. Vet fan, det börjar bli tjatigt. Vi har sagt det så många gånger nu. Men det var, de stack oss i ryggen där med
de fuckade oss, kan man säga.
Med Bob Dylan.
Men de fuckade också sig själva, skulle jag vilja säga. Det är en kontroversiell åsikt, har jag förstått. Men de underminerade sin egen prestige med att ge det till Bob Dylan.
Ja, precis.
Och då blir det också hårdare nederlag där med MeToo- Nissen och hans tafsande.
Ja, precis. Du får helt enkelt läsa klart böckerna med Annie Ernaux, och om det är intressant så får du kommentera det. Du får rapportera.
Ja, precis.
Men om det inte är ball så då låter vi det bara försvinna ut i ett mörkt hav.
Ja, precis. Och ändå, är ändå kapabla att känna ett lugn inombords.
Ja, precis.
Eftersom det inte var en provokation och det var ingen...
Tänk om hon får dig att börja dricka.
Annie Ernaux. Ja, det kanske hon kommer.
Ja, då är det hennes fel. Då är det inte ditt fel, då är det hennes fel.
Då influerar hon mig.
Ja, precis. Ja, det är bra. Men ja, det var en lite kortis idag.
Ja.
Jättekul. Bra jobbat av akademin.
Tillbaka snart igen.
Ja, ha det bra, Andreas.
Ja.